Nu ska vi få höra en berättelse av och med Kerstin Strindberg från Sollefteå. Det hon berättar om, det är kampen för att få studera. Hon ville ta realen och hon ville ta studenten. Det här framförde hon vid SRF Ångermanlands 90-årsjubileum 2013. Inspelningen är lånad av Västernorrlands taltidning.
Jag gick på Tomtebodaskolan på 1940-talet. Och den skolan hette då någonting så ståtligt som Kungliga blindinstitutet och Tomteboda. Men i alla fall så var det så att den som gick Tomtebodaskolan var skolpliktig i 10 år. Det var 7-årig folkskola och 3-årig yrkesskola. Flickorna fick i yrkesskolan lära sig stickning och vävning. Och pojkarna korgmakeri och borstbänderi. Och de elever som var musikaliska kunde få utbilda sig till pianostämmare. Det var alltså vad vi hade att välja på den tiden. Men just då vid 40-50-talet så började man att fundera på att synskadade, eller blinda som man ju sa på den tiden, även skulle kunna lära sig en del andra yrken. När jag gick i 6:e, 7:e klassen önskade jag väldigt starkt att få fortsätta läsa, att fortsätta studera vid läroverket. Jag hade ett par kusiner i Sollefteå som just då började läroverket. Men jag visste ju att det var helt omöjligt för mig. Och vid ett tillfälle så satt jag faktiskt under sommarlovet hemma och grät för att inte jag också skulle kunna få börja. Men så när jag gick i 7:e klassen på Tomteboda så kom min klassföreståndare Allan Klofelt och rektor Gissler en dag och undrade om jag skulle kunna tänka mig vilja fortsätta att läsa vid läroverket uppe i Sollefteå. Om jag ville, det är klart. Men hur skulle det kunna vara möjligt alltså? I alla fall så hade de tydligen redan hunnit tala med rektorn där uppe i Sollefteå och jag skulle kunna få börja där. Men jag måste ju ha hjälp av någon att läsa litteraturen. Och min mamma hade bara 6-årig folkskola. Hade inte läst ett ord engelska ens alltså. Men de ville att jag skulle prata med min mamma under sommaren och det gjorde jag. Och vi kom överens om att vi skulle försöka. Och det blev en prestige för oss sedan, för oss båda, att jag skulle klara av det, eller att vi tillsammans skulle klara av det hela. Jag skulle då inte börja i 1:a klassen i realskolan utan i 3:e klassen. Varför begriper jag nu efteråt inte varför jag inte kunde få börja i 1:a året. Det skulle ha varit så mycket lättare. Det var också ett par tre av pojkarna i min klass som ville fortsätta att läsa. Nu hör till saken att de gjorde det inte då utan längre fram så började de vid någon folkhögskola. Så jag blev ensam. Nej, det var en av pojkarna som började realskolan också. Men han tyvärr dog strax efter. Men för att vi då skulle kunna få fortsätta att läsa i 3:e klassen. Så måste vi ju ha första kunskaper för 1:a och 2:a klass. Och vår lärare Klofelt steg då upp på morgnarna klockan 5:30, 6:30 och läste med oss. Jag kommer ihåg jag gick upp då ensam. Vi var 5 flickor som låg på samma sovsal. Och jag smög mig upp för att inte väcka dem. Gick ner för trapporna och till avdelningen där klassrummen låg. Och där träffade jag då pojkarna och läraren. Och där läste vi då tillsammans främst matte men även en del andra ämnen fram till frukosten 7:30. Vi behövde ju också läsa in engelska och tyska som våra kamrater då i skolorna där hemma redan hade läst. Och vi hade då, fick då gå i studiecirkel på kvällarna tillsammans med andra kamrater på Tomteboda som också ville läsa, då främst engelska. Tyska tror jag att det var bara vi som läste, om jag inte minns fel. Och så fick vi 2 timmars självstudier under dagtid. För övrigt var vi alltså tvungna att vara med i yrkesutbildningen i de här ämnena som jag talade om förut. Och det kändes ganska så jobbigt att vara tvungen att sitta och sticka och väva hela dagen. Och veta att då egentligen skulle jag vilja hålla på med någonting annat alltså. Men i alla fall så blev det klart då att jag skulle få börja i skolan hemma i Sollefteå. Och det var en väldig omställning naturligtvis, både när det gällde miljön och att få så många nya kamrater. Och det visade sig att jag i språket engelska och tyska inte hade läst samma böcker som mina kamrater. Så det gällde att ta igen vad de kunde som inte jag kunde. Och det fanns ju inga böcker på fanns inga talböcker på den tiden och mycket få böcker på punktskrift, så det var min mamma som fick ställa upp och hjälpa mig. Och när det gällde pluggämnena som historia, geografi och senare psykologi och filosofi och så, då läste hon högt för mig till dess att jag ansåg mig kunna alltså innehållet. Och när det gällde språkböckerna i engelska, tyska, franska och längre fram då även latin när jag började gymnasiet, så dikterade hon och jag skrev av till punktskrift. Vi använde alla lördagskvällar och även för övrigt övriga eftermiddagar till att hon antingen läste någonting för mig eller dikterade något som jag skulle skriva av. Och hela sommarloven använde vi till det arbetet. Och kom då ihåg att jag sa att mamma hade bara 6-årig folkskola. Så det gällde att, för henne att stava vartenda ord. Om vi säger en sån så få ord som I have been, då läste hon så här ungefär. Stort I, nytt ord. H-A-V-E, nytt ord. V-E-E-N. Och så jobbade vi oss igenom de olika språken. Och när det gäller franska så där är det olika accenter. Då visste hon inte namnen på accenterna. Och hon vågade inte lära sig det för att då skulle hon kanske säga fel. Så hon sa accent åt höger, åt vänster och så vidare. Och matteböckerna var det värsta att skriva av. För att det var väldigt svårt tyckte jag. Jag ska nämna ett exempel på ifrån skolan hur olika lärare kunde vara. Jag hade i kemi hade jag en fröken Sandberg. Och när vi en av de första timmarna och lektionerna på hösten så säger hon mitt namn. Jag ska komma fram till svarta tavlan. Hon hade alltså sett mitt namn i klassliggaren. Och jag skulle komma fram och skriva någon formel där på tavlan. Och när jag då säger att jag kan inte skriva, så säger hon, varför kan du inte det då? Sa hon ganska bryskt. Jag är synskadad, eller jag sa väl blind, för det sa man ju på den tiden. Jag är blind. Då var hon tvärtyst, sa inte ett ord. Och jag sa att om hon skrev så skulle jag diktera vad hon skulle skriva. Eller någon av kamraterna kunde komma fram och skriva. Nej, hon svarade inte på det. utan hon kallade bara fram en annan elev som fick uppgiften. Sen efteråt berättade mina kamrater för mig att hon hade blivit blossande röd i ansiktet. Hon hade alltså ingen koll på vilka elever hon hade framför sig i klassen. Däremot läraren i fysik, det var tvärtom. Hon, när hon själv skrev på svarta tavlan så sa hon att ja, jag förstår Kerstin att det är inte så lätt för dig att hänga med på det här. Men jag ska beskriva för dig efteråt. Och det gjorde hon. Hon kom fram till min bänk, tog min hand och beskrev för mig. Jag tror att vi läste optik i fysiken då. Hon beskrev i alla fall figurerna hon hade skrivit på tavlan. Så olika kunde det vara på lärare alltså. När jag hade klarat realexamen då på de här två åren, trean och fyran, så kom jag in i gymnasiet. Och eftersom jag var mer språkbegåvad, ja, begåvad är jag inte i språk heller precis, men mer än i matte i alla fall, så gick jag latinlinjen. Och då läste ju mamma de böckerna för mig också. Och jag skrev av. En del fanns då, särskilt poesin på latin minns jag fanns redan att få låna ifrån biblioteket i Stockholm. Latinskrivningarna var alltid med lexikon och de varade i 7 timmar från klockan 8 till 3 på eftermiddagen. Och då fick min mamma löfte om att sitta med mig och slå lexikon. De andra språkskrivningarna, engelska, tyska, franska, de var på 5 timmar. Och då fick min mamma vara med och diktera själva skrivningen för mig och sen gå hem. Min mamma var aldrig med på lektionerna i skolan alltså, utan det var hemma hon hjälpte mig på eftermiddagarna då. När vi skulle ta studentexamen då i fjärde ring, då kom läraren, klassförståndaren var det väl, som kom in i klassen och sa: idag har våran klass varit uppe i konselj i regeringen. Och vi tänkte, vad är det nu då? Vi allihopa varit så nyfiken. Och sa han, att, då berättade han att min mamma hade fått löfte i konseljen att läsa texterna för mig då vid studentexamen så att jag skulle kunna skriva av dem, alltså i de här 4 språken då. Och det var tvungen att ta upp ända i konseljen för det, och att jag skulle få en halvtimmes extra tid för att skriva av de här. Och även då måste hon ha löfte om att få slå lexikon. Hade hon kunnat språken själv, då hade hon naturligtvis inte fått tillstånd till det här. Men hon kunde ju inga språk. Hon lärde sig ju ingenting genom att bara diktera för mig. Hon visste ju inte vad någonting betydde alltså. På muntan så hade vi ju på den tiden censorer ifrån universiteten som kom upp till Sollefteå. Och det var väldigt spännande. Jag ska bara berätta hur spännande det kunde vara. I svenska så skulle vi ha en professor Svanberg ifrån Uppsala. Och vår klassföreståndare sa då att ja, ni kan ju plugga lite extra på när det gällde proletärförfattarna och Viktor Rydberg. För den här professorn, han har skrivit en hel del avhandlingar om dem. Och vi pluggade då. För det var ju censorn som skulle bestämma vad vi skulle förhöras på alltså. När vi sedan på examensdagen står utanför vårt låsta klassrum kommer vår klassförståndare och bär på en hög böcker och så säger han: ni ska få läsa norska. Det hade alltså censorn bestämt. Och vi, ja, allihopa, alla, vi var fyra stycken, alltså flickor, som gick upp i det den dagen. Och jag tror att läraren var lika nervös som vi var, alltså. Och då, jag kunde ju inte läsa ur de här böckerna naturligtvis som han var på, utan jag fick i uppgift att jämföra olika författare under 1800-talet, norska och svenska författare, Strindberg och Ibsen med varandra, då de var ju de här realisterna, Selma Lagerlöf och Björnstjerne Björnson som romantikerna, Tegnér, jag minns inte vad det var jag skulle jämföra med. Och sedan fick mina kamrater läsa norska och översätta, och jag fick också en del ord jag skulle översätta där då, som de läste för mig. I alla fall så klarade vi oss så bra alla fyra, så att vi fick höjt betyg i svenska. Trots att vi inte åkte upp i det vi hade räknat med. På själva studentexamen så uppmanades min mamma att komma med oss andra när vi skulle säga tack och farväl till vår rektor och våra lärare. Och då kommer rektorn fram och satte en guldnål med studentmössa på min mammas jackuppslag. Och hon utnämndes till hedersstudent. Och det tyckte jag var så roligt. Jag tror jag tyckte det var, åtminstone efteråt har jag tyckt att det var minst lika roligt som att jag fick min egen studentmössa. Och tack vare mammas hjälp och även de här lärarnas uppmuntran redan vid Tomteboda, så fick jag ju möjlighet att gå i skola som jag så innerligt hade längtat efter, men som jag hade ansett vara helt omöjligt, alltså. Det här var ju då övergången till att fler synskadade från Tomteboda skulle kunna få börja att studera vid läroverk. Och många, många fortsatte ju sedan också vid folkhögskolor. Och jag tror att folkhögskolan har varit en jättebra skolform för synskadade, genom att man har bott tillsammans med kamrater och så där. Och så småningom kom ju talboken också då, som har hjälpt synskadade att kunna få studera. Så nu är det ju inte alls ovanligt. Och nu integreras ju alla som förr gick på Tomteboda. Den åldersgruppen av synskadade integreras ju nu i vanliga skolor, som är en välgärning, tycker jag.